Vi började igår lite smått med liknelsen om den förlorade sonen. Och det är ju egentligen inte den förlorade sonen som är intressant i den liknelsen, utan det är ju hans äldre bror. Vi slår upp i Lukas evangelium, det 15:e kapitlet. Och så läser vi de två första verserna där. Därför att där beskrivs ju orsaken till att Jesus berättar den här liknelsen. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Ja, tack och lov att han gör det, annars hade vi ju ingen chans. Och det är ju kanske så här att de som irriterade sig på Jesus, de såg inte att de var syndare allesammans. De gjorde en sorts åtskillnad mellan de här som Jesus tyckte om att äta med och sig själva. De tyckte Jesus umgicks i dåligt sällskap. Tanken kommer på tal i ett annat sammanhang i Matteus 21 kapitel. Den 28:e versen, Matteus 21 och 28. Det är kanske en lite kortare form av samma predikan, fast med en lite annan avslutning. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rik. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Knarklangare och pedofiler ska kanske gå före oss in i Guds rike. Tänk om Jesus hade stått och sagt på fullt allvar det till oss idag. Jag menar, hur många av oss hade inte ilsknat till? Jag vågar inte säga att jag inte skulle ha gjort det. Vi tycker, vi har vant oss vid, att det är den förlorade sonen, vi kallar honom, som får gödkalven, medan den skötsamme inte ens får en killing. Man kan vänja sig vid allt. Och vid ganska mycket som är anstötligt vid första påseendet. Men att vi tycker att det här är anstötligt, det märker man som själavårdare, gång på gång. Vi tänker oss en förbönsgudstjänst. Gamla Alma, 87 år, med värk i höften. Hon har skött söndagsskolan i församlingen sedan hon var 19. Och nu ska det bedjas för gamla Alma. Då bedes det icke så här: gode Gud, förbarma dig över Alma. Amen. utan det bedes snarare på följande vis. Käre Gud, du ser hur många år Alma har tjänat dig troget i söndagsskolan och hon har aldrig uteblivit en enda söndag. Och nu, kära Herre, har hon ont i höften och nu ber vi dig, Jesus, att du helar henne. Och så märker vi inte att men det här är ju hemmasonen rakt av. Det är ju precis så han säger. Jag har tjänat dig alla år och aldrig. Visst är vi hemmasöner. Mer än vi förstår. Och visst tycker vi att det är anstötigt att han inte får någonting. Han hemmasonen. Men egentligen tycker vi att detta är anstötligt därför att vi har en annan uppfattning än Gud om vad livet går ut på. Vad är meningen med livet? Gud, eller fadern i den här liknelsen, han bär sig ju väldigt egendomligt åt. Om vi utgår från att livets mening ligger i det vi uträttar. Så länge vi tror det, så blir ju hela liknelsen obegriplig. Men vem har sagt att livets mening ligger i det vi uträttar? Det är kanske en vanföreställning så god som någon. Viktig att bli av med. Därför att hemmasonens, den skötsammes kris, den hänger ju just på detta. Att livets mening skulle ligga i vad vi uträttar. Se så mycket jag har gjort, säger han. Och det här kommer också tillbaka i många själavårdssamtal och många sammanhang i Guds församling. Jag har suttit tillsammans med många kristna som under stor smärta och kanske uppenbar ångest sagt, jag har uträttat så lite för Guds rike. Ja, så säger man om man tror att det är det hela går ut på. Det finns ett frommare sätt att uttrycka samma sak. Jag bär så lite frukt. Det påståendet har jag hört i många upplagor och många varianter. Och fördömelsen är ju nära. Jag har åstadkommit så lite förändring i mitt liv. Tänk att jag inte har fått seger över den synden eller över den synden. Inte ens det har jag uträttat. Idag är den dag då du kanske blir förlöst ifrån denna hemska vanföreställning. Att livet går ut på att du ska göra det ena eller det andra. Jag vill få lansera en annan tanke, ett annat synsätt. Det här är ju liksom bara en förberedelse. Det här är väntrummet. Eller om du så vill, livmodern. När förlossningen är färdig så har vi kommit ut i det verkliga livet. Vad kan du ta med dig till det livet? Ja, inte någonting ifrån det här, kanske annat än det du har upptäckt. Livet på denna sidan kanske inte går ut på vad du ska uträtta utan på vad du ska upptäcka. Den här rövaren på korset, han som får tillsägelsen idag ska du vara med mig i paradiset. Han är ju också en sån där va, som liksom inte har gjort ett smack. Och haft ihjäl folk kanske och stulit pengar ifrån dem. Ja. Han får vara med. Ja visst. Och ja. I livets sista timme gjorde han en upptäckt. Livet går inte ut på det vi gör. utan på det vi upptäcker. Livets mening är en mognadsfråga. Att steg för steg få upptäcka livets egna villkor och den Gud som med sin egen personlighet har format livets villkor. Om man sedan har gjort mycket eller gjort lite tror jag är en förhållandevis ointressant fråga i sammanhanget. Och om vi tar den tanken och går tillbaka till liknelsen om den förlorade sonen, så blir ju liknelsen plötsligt väldigt begriplig och inte ett smack anstötlig. Därför att den som upptäcker vad det hela går ut på, det är ju faktiskt lillebror som var på rymmen. Ty han har upptäckt om sidor vad nåd är. Och det tror jag, det är precis det går ut på. Att upptäcka nåden. Vad den handlar om, vad det är för någonting. Du vet, så många av de begrepp vi rör oss med blir vi efter ett tag så vana vid att vi slutar på att fundera vad orden betyder. Nåd tror jag är ett sånt ord i högsta grad. Därför att jag tror att om vi fullt ut förstod vad nåd är, så skulle vårt liv se väldigt annorlunda ut. Nå, det gör det inte, och det finns inga genvägar, utan jag tror det här är ett livsprojekt. Jag tror det är det livet går ut på. Att vi steg för steg ska få mogna i en insikt om att det enda som gör livet uthärdligt, det är nåd. Vi ska ta några bibeltexter. Vi ska gå till andra Timoteus brevets andra kapitel. Och där ska vi läsa de tre första verserna. Andra Timoteus brevet 2, vers 1-3. Och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Tänk så mycket lättare vi har att förstå tredje versen än första. Jag minns under de åren då jag hade ont i min rygg och kände mig jämmelig och svag för det mesta, vad jag kunde reta mig på den där första versen. För det låter ju väldigt enkelt, eller du hämtar nu bara styrka hos Gud i hans väldiga nåd här. Och jag satt där och undrade, hur gör man då? Det skulle jag bra gärna vilja veta, för jag känner mig så svag. Ja, det är kanske ett livsprojekt. Detta att vi mognar som människor kanske betyder att vi steg för steg förstår mer av nådens hemlighet. Och förstår att ge åt prestationerna och duktigheten och oförvitligheten deras rätta plats. Att de aldrig kan ersätta nåden. Att de aldrig kan göra livet uthärdligt. Att bara nåd är det som får livet att fungera. Att det sen kan betyda att vi ibland får slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus, det är en annan sak. Men den stora hemligheten ligger i första versen och inte i tredje. Och vi kan ju säga så här att hemmasonen, han hade ju alla möjligheter i världen att lära sig förstå vad nåd är. När han ser hur välkommen lillebror var när han kom hem. Han kunde ju dansat ute på åkern. Jippi, nu förstår jag vad nåd är, för nu har brorsan kommit hem. Ja visst. Men han blev avundsjuk. Han hade sin besvikelse på fadern och den spärrade honom effektivt från att förstå
vad nåd är. Och han lever kvar i sitt prestationsliv där det gäller att leva upp till en massa förväntningar. Efesierbrevets andra kapitel, verserna 8-10. Efesierbrevet 2:8-10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Av nåd är ni frälsta, alltså av det som utgår från Gud. Men vi har en underlig tendens att överbetona vårt bidrag i sammanhanget. Och vi är frälsta av tro, säger vi. Så står det faktiskt inte. Utan vi är frälsta av nåd genom tro. Det är nåden som är det viktiga. Varför det då? Jo, för att ingen ska kunna berömma sig. Det ska inte handla om mänsklig duktighet, utan bara om Guds godhet. Det ska inte handla om gärningar. Återigen handlar det om att livets mening ligger i en upptäckt, i upptäckten av det Gud gör, och inte i utförandet av det vi gör. 145:e psalmen ska vi också titta på. 145. Ty nåd handlar inte bara om att få förlåtelse för sina överträdelser, utan nåd är något mycket större. Psalm 145, vi läser från 13-17 verserna. Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla, och han upprättar alla nedböjda. Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk. Hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Ja, det här med att upptäcka nåden och nådens livsvillkor är ett livsprojekt. Till den där frågan om Guds godhet och allmakten låter sig inte besvaras med någon enkel matematisk formel. Utan det är ju snarast så att nådens upptäckt kanske kommer oss så närmast i smärtans dagar. Då man lika gärna kunde parkera sig i den andra frågan. Hur kan du vara god och allsmäktig Gud när jag har det så här? Om vi ändå utgår ifrån att hemmasonens, den skötsammes kris, beror på att han har missförstått livets mening, vad det hela går ut på. Att han har satsat sitt liv som om meningen låg i det man uträttar, istället för att förstå att det som bär en vidare i livet är det man upptäcker av Guds eget väsen. Det är ju så att säga grundvalen för den skötsammes kris. Och
Gud är ju överraskande fördomsfri i det här hänseendet. Vi ska bläddra till Romarbrevet 5:20. Och läsa 20 och 21 verserna. Där skriver Paulus så här: lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Så skulle ju Gud aldrig göra om det hela gick ut på vad vi uträttar i detta livet, om det var det viktiga. Men vi kan förstå Paulus tankegång om vi istället tar till oss detta, att det som är viktigt är det vi upptäcker. Och Gud är fördomsfri nog att så att säga provocera synden i våra liv med lagens hjälp, för att få lov att uppenbara för oss vad nåd är. Om det är enda möjligheten för oss att på djupet upptäcka vad nåd är, då blir det här begripligt. Men om vi håller fast vid att allting hänger på vad vi uträttar, och att livets mening ligger i det vi uträttar även om vi kommer till himlen på vår tro. För det är ofta med den schizofrena uppfattningen som vi lever. Då blir ju den här texten obegriplig och anstötlig. Precis som liknelsen om den förlorade sonen, precis som många andra texter i Nya testamentet. Gud kan, så att säga, styra oss i riktning mot en upptäckt av nådens djup och rikedom, också genom att kräva rättfärdighet av oss på ett sådant sätt att synden blommar som aldrig förr. Ty upptäckten är det viktiga. De av oss som var på morgonmeditationen idag, vi läste ett avsnitt i början av Predikarens bok. Och predikaren blir ju mer pessimistisk ju längre han lever. Allt är fåfänglighet, meningslöshet och ett jagande efter vind. Vi konstaterade i morse: livets mening måste fånga mig. Jag kan aldrig fånga livets mening. Anden måste, så att säga, få äga mig. Jag kan inte gå omkring med anden i byxfickan. Ett jagande efter ande och vind. När det är anden som söker och längtar efter mig. Och därför är framgången lika meningslös som misslyckandet. Lyckan är lika meningslös som lidandet. Ända till det ögonblick då de får föra mig närmare Gud. De får börja uppenbara för mig vad nåd är. Ty lyckan kan uppenbara för mig vad nåd är. Om jag inte säger jag är lycklig därför att jag har skött mina kort så bra. Utan jag säger: jag är glad idag därför att Gud har bevisat mig nåd. Och smärtan kan ju också föra mig närmare Gud. När jag får säga: nu har jag ingen annan än dig, men jag har ju dig. Istället för att knyta näven mot himlen och säga: varför tillät du det här? Att få börja göra upptäckter på nådens område. Jag tror att det är något av livets konst och något av livets nåd. Paulus beskriver det här, tycker jag, på ett ganska anstötligt sätt. Andra Korinthierbrevet 12, 7-10 verserna. Paulus har just beskrivit vilka uppenbarelser Gud har låtit honom få. Och så går han vidare i 7 versen och säger så här: och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Paulus hade med åren fått en viss självkännedom. Den stöddige och ganska självsäkre Saul från Tarsus, han som hade ihjäl folk i Guds namn, han kunde när som helst återuppstå från de döda. De väldiga uppenbarelserna skulle i och för sig ha räckt för att han skulle känna sig så överlägsen alla andra att han började härja med dem på det gamla sättet. Det underliga är att Gud i sin nåd ibland kan beskydda dig och mig mot oss själva. Vi är så ofta inställda på att alla hot och alla faror, de lurar någonstans runt nästa hörn, utanför oss själva. Men den största säkerhetsrisken i ditt liv är kanske du själv. Och ibland kanske vi behöver ett beskydd emot oss själva. Och Paulus har fått nåden att ta emot de här uppenbarelserna. Men han får också nåden att ta emot den smärta som gör att han inte blir tokig av uppenbarelserna han har fått. Det ena som det andra är nåd. Men Paulus beskriver att det tog ett tag innan han upptäckte det. 3 gånger har jag bett, säger han. Och det gjorde ju Jesus i Getseman också. Han bad 3 gånger. Och då får han ett svar. Min nåd är allt du behöver. Betyder det att Gud inte helar de sjuka? Nej, det gör det inte alls. Vi kan inte sätta något på en formel. Men nådens dimension är något outsägligt. Man bara kan upptäcka steg för steg allt eftersom åren går. Man kan få göra explosiva upptäckter på nådens område. Just så som den förlorade sonen när han kommer hem. Men risken finns ju alltid att när han varit hemma ett tag så har han också blivit en hemmason. De som har varit med i kyrkan några år vet ju att, ja visst, så kan det också gå till. Man kan vara härligt frälst i flera månader. Och sen är man som alla andra. Och det kan ligga ett värde i det. Att vi också i den här situationen måste lära oss att upptäcka att tjänsten är nåd. Och vad det betyder. För det är ju det som har, så att säga, fördunklats för hemmason. Att tjänsten är nåd. Se, i så många år har jag tjänat dig och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du ändå inte gett en kil. Där är nådens dimension borta. Att komma till den punkten där man kan se och förstå, som Paulus beskriver för Timoteus, att detta att slita ont som en god soldat för Kristi Jesus sak, att det kan vara nåd. Ja visst, det låter sig lätt säga. Det kräver bara lite luft och lite muskelrörelser. Men du vet, att upptäcka det tills det är så att säga ett med en själv. Ja, räkna med att det tar åtminstone ett liv i anspråk. Det är ett livsprojekt det här. En livets mening. Men det är skojigt att veta ändå inom vilket område av tillvaron som man ska leta, så att säga. Var är det jag ska hålla korpgluggarna öppna? Var är det man kan göra de stora heliga upptäckterna? På vilken sida av båten ska vi lägga ut näten? Nu kan vi lite grann förstå hur den skötsamme, den ambitiöse, den duktige, den oklanderlige hemmasonen, hur han så att säga glider in i det som till sist blir hans kris. Låt oss nu titta lite grann på vad som händer med honom själv. Allt eftersom han närmar sig krisen och vad som blir uppenbart, så att säga, och tydligt i krisens ögonblick. Vi ska bläddra till Filipperbrevets andra kapitel och 13 vers. Filipperbrevet 2:13. Där säger Paulus så här: det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gud verkar i oss både vilja och gärning, säger ofta de som varit med av oss ett tag och kan 1917 års översättning utantill. Ja, okej, det är bra. Vad betyder det här? Detta är mycket intressant. Varför duger inte lagen till att förändra vårt liv? Vi kan svara så här: lagen framkallar gärningar, men lagen kan inte förändra vår vilja. Det är bara den heliga ande som kan påverka både vilja och gärning. Vi kan uttrycka detta ganska enkelt och säga så här, att synden och kärlekslösheten i våra liv beror på att våra hjärtan är kalla. Och det går inte att ändra på genom att man ger en person med ett kallt hjärta en lista av gärningar där det står hur han skulle leva om hjärtat var varmt. För hjärtat är ju kallt. Du kan inte ge en död person en lista på de gärningar som en levande skulle göra om han var levande, så att säga. Det är ingen idé att lägga en lista av goda gärningar på magen på ett lik. Gud har en mycket bättre variant. Han värmer våra hjärtan. Därför att när våra hjärtan blir varma, ja, då gör vi de gärningar som hör till ett varmt hjärta. Det är inget konstigt med det. Gud har åtgärdat orsaken och inte symptomet. Det är bara det att det är det sista vi låter honom göra. Vi är inte så intresserade av att han ska komma och värma våra hjärtan. Vi vill få ha våra hjärtan för oss själva. Vi vill själva äga och förfoga över vårt liv. Herre i sitt eget hus, som det heter. Och då vill vi hellre ha en Gud som kommer med en lista, en kravlista på vad vi ska göra för att han ska bli nöjd. Det finns mycket hos oss som vill det så. Det är ju därför som vi ständigt halkar tillbaka i det gamla förbundets och lagens synsätt. Det är därför som vi så ofta kan bli sådana främlingar för nådens realitet när vi också har upplevt vad nåd är. Det är inget som garanterar att lillebror, när han har kommit hem och varit hemma några år, att inte han också är en gedigen hemmason. Därför att vi vill ha det så att det är våra prestationer som räknas. Det är en önskedröm som vi sent släpper ifrån oss. Det är inte något evangelium för våra hjärtan i brådrasket detta att livet går ut på det man upptäcker och inte på det man uträttar. Vi vill ju ändå kunna peka på vårt livsverk och säga: titta nu på detta mausoleum som står här över min fantastiska gärning och min pionjärinsats och vad jag har betytt för mänskligheten. Visst, tror jag det. Och alla snickrar vi på våra mausoleer. Och alla som ska bygga sig ett eget mausoleum börjar alltid med att spränga något annat mausoleum i luften efter någon som är död. Det är för att det inte är där meningen ligger. Lagen kan framkalla gärningar. Lagen kan få dig att göra saker. Men den kan inte förändra din vilja. Utan istället händer det något väldigt egendomligt med viljan när du blir riktigt ambitiös. När du ska börja leva hemmasonens liv. Där det gäller att vara strängt taget både duktigare och kärleksfullare och ambitiösare och riktigare och oklanderligare än man är. Kort sagt, perfektionistens liv. Vad händer med perfektionistens vilja? Jo, den klyvs i två delar när han får sin lista över hur livet ska levas. Med ena halvan säger han: detta ska jag satsa på. Och med andra halvan så säger han: jag vill inte. För att om det inte fanns någonting som sa honom att han inte vill, så skulle listan inte behövas. Men eftersom listan behövs ju just för att vi egentligen inte spontant vill göra det som står på listan. Det var inget problem om vi gjorde det här av oss själva. Men det är ju alltså det vi inte gör. Nå, då kommer listan. Och på den står det: du ska vara glad och du ska vara snäll och du får aldrig bli arg och du ska vara trevlig och du ska vara vänlig och du ska det och du ska detta och du får inte så och du får inte si. Då finns det någonting hos oss som bejakar att ja, detta är ett gott liv, detta är ett fint liv. Och så finns det någonting som säger: jag vill inte. Och plötsligt har man delats i två delar. Det är hemmasonens dilemma. Det är den skötsammes kris. Och den skötsamme börjar då att försöka att tysta ner den röst som säger nej. Nu gäller det bara att gå på här. Nu gäller det att satsa för fullt. Och så börjar man köra med bromsarna på. Och allt eftersom man får upp farten så börjar bromsarna knipa mer och mer. Och det ryker mer och mer och det osar mer och mer och det stinker mer och mer. Och man undrar: vad är det här för någonting? Och till sist så låser sig allt sammans och man står på näsan. Den skötsammes kris. Hans vilja delades i två delar. Och med tiden blev bromsarna starkare än motorn. Paulus beskriver det här mästerligt i Romarbrevet 7. Vi ska läsa verserna 19 till och med 23. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Så här är det ju med allt tvång och alla krav. Också de krav som man bejakar, som man förstår är vettiga och riktiga och fina och bra krav. De har alla den egenskapen att de klyver ens personlighet i två delar. En del som säger detta är rätt, det vill jag satsa på. Och en del som säger nej, jag vill inte gå in under några tvång. Jag har ingen lust alls. Och precis detta beskriver ju Paulus. Och han beskriver också hur med tiden nej-kraften blir starkare än ja-kraft. Hur man till sist tappar all ork och totalt kör fast. Hur de stora ambitionerna och de väldiga målen och föresatserna till sist smulas sönder. Och man själv liksom bara ligger som en fisk på landbacken och snappar efter luft. Och kanske inte ens vill leva. Jag arma människa. Jag arma människa. Eftersom man nu i sitt inre bejakar Guds lag. Man erkänner att ja, visst, detta är ett riktigt och gott och rätt och bra liv. Så får man allt mer dåligt samvete ju mer bromsarna kniper till. Och hemmasöner och hemmadöttrar som hamnat i en kris, de har alltid fruktansvärt dåligt samvete. De har en nästan obegriplig förmåga att vända allt till skuld i sitt liv. Och är det inte skuld så är det i alla fall krav och tvång. Vem kan hjälpa en människa ut? Precis detta som Paulus säger, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Hur i all världen kommer man ur det här? Ja, det är bara Gud som kan. Och han talar inte om hur han gör. Man får bara låta honom göra det. Och det måste man räkna med som regel att det tar tid. Därför att ju mer dåligt samvete man får för att bromsarna kniper och ryker, ju mer man, citat, misslyckas, slut på citatet, med alla sina höga och fromma och fina föresatser och ens helgelse faller i småsmulor, desto mer pendlar man mellan någon sorts skuldkänsla inför Gud. Jag är inte värdig att komma inför hans ansikte. Respektive besvikelse på Gud. Mig har du aldrig gett ens en killing. Här har jag ropat till dig om att du skulle hjälpa mig att få fason på mitt liv. Och du har inte rört ett finger. Ja, hur gör man då? Ja, Gud har ju ett underligt recept. Han säger till hemmasonen, kom in i stugan så har vi lite roligt du och jag. Och det är ju så groteskt annorlunda mot vad alla hemmasöner och hemmadöttrar tänker sig, så att det går dem förbi. Det har man en känsla av att det gör med hemmasonen i liknelsen också. Nu måste vi fröjdas och vara glada, säger han. Men det kan man ju inte göra. Jo, man kanske måste släppa hela klabbedasket, om jag får säga så.
och börja från ett annat håll. För Paulus, när han beskriver det här i Romarbrevet, så byter det ju plötsligt. Nu blir det ingen fällande dom, säger han, för dem som tillhör Kristus Jesus. För honom börjar det på något sätt med upptäckten att det finns ingen dom och ingen fördömelse. Och om det inte gör det, så kan det inte finnas några krav och inga tvång. Och gör det inte det, kan det inte finnas några listor. Okej, vi slänger ut fördömelsen, vi slänger ut kraven, vi slänger ut listorna och vi ber om befrielse från det dåliga samvetet. Hjälp, men då blir ju ingenting kvar, säger hemmasonen. Nej, det var väl bra. Kan vi börja från början? Med lite fest inne i stugan där det redan är sång och dans. Under sång och dans ska man säga: alla mina källor är i dig. Paulus fortsätter med orden att, som det står i tredje versen i åttonde kapitlet: det lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. På vad sätt kom lagen till korta inför vår kötsliga natur? Och lagen kunde inte ge oss en annan vilja. Lagen kan inte verka både vilja och gärning, den kan bara verka gärning. För lagen handlar bara om gärningar. Det är en lista på gärningar. Alltså kan lagen framkalla gärningar. Men den innehåller ingen ande och kan därför heller inte ge oss en annan vilja. Så att vi vill det lagen talar om. Vår bön måste bli: Herre, blås på mig. Sänd din ande som verkar både vilja och gärning. Lös mig ifrån tvångstanken att du är en Gud som ger mig en lista där det står hur jag skulle leva om mitt hjärta var varmt. När du i själva verket är en Gud som värmer mitt hjärta. Låt oss be. Herre, vi tänker så lätt att ja, det här med att upptäcka nåden, det ska vi kunna göra på en vecka. Eller en termin på en bibelskola. Och sen ska vi liksom uträtta saker med hjälp av den upptäckten. Vi är nästan oförbätterligt fixerade vid våra gärningar. Vi att uträtta saker. Och du kallar oss till tjänst. Och vi kan till och med få slita ont som en soldat i din tjänst. Men ändå går allting ut på att vi ska förstå dig själv och din nåd. Nu vill jag be särskilt, Herre, för dem som känt igen den skötsamme, oklanderliga, ambitiöse hemmasonen i sitt eget liv eller hos någon närstående. Herre, hjälp oss. Hjälp oss att våga gå in till festen. Hjälp oss att kunna upptäcka livets hemlighet, att livet med dig börjar med ett rent samvete och att vi får det som en gåva. Herre, vi har sett att hemmasonens kris egentligen beror på att han själv har fel mål med sitt liv och han missförstår ditt därför att han har missförstått sitt.
Ge oss rätt mål med vår levnad så att vi kan leva i samklang med dig. Amen.